Det här är en podd från Svenska Yle.
Coronavåren har varit en prövning för oss alla, både för barn, föräldrar, lärare och för hela skolsystemet. Just nu ser det ändå ljusare ut, jag menar Finland är tillbaka i någon slags normalläge. Sommarlov är här och allt kan börja kännas nästan som vanligt igen. Men hur djupa sår lämnar den här coronakrisen och hinner de leka till hösten? Eller är det först då som vi på riktigt tvingas ta i tur med sån här som ökade klassklyftor i skolklassen och ser hur mycket fler barn som kanske inte kommer tillbaka till skolan mer? Det här ska vi diskutera kring här i nyhetspodden. Från Svenska Yle. Jag heter Johannes Taberman och med mig har jag Fritjof Sahlström. Du forskar i pedagogik och är dekanus vid Åbo Akademi. Man brukar ju alltid dela ut betyg så här års. Så när du nu tittar tillbaka på de här tre senaste månaderna av coronakrisen som vi har bakom oss. Vad skulle du ge för skolvitsord åt finländska skolans förmåga att tackla hela krisen?
No, man kan nog ge det en 10. Och då tänker jag på de här människorna. Då i det här fallet handlar det ju mycket om hur lärare och rektorer har gjort det. Och då måste det här vitsordet nog vara väldigt högt.
Men 10, det är ju liksom perfekt i min
ja, här. Det är nog ganska, alltså den här responsen när det kom till de här människornas förmåga att skifta om hela sin verksamhet på ett par veckor och ändå få det att fungera på ett så bra sätt som man fick det att fungera. Nu är det så att när man gör det så att det är svårt att se hur man under de förutsättningar som har varit skulle kunna göra det bättre, så nu tycker jag vi nog modigt ska säga att bra gjort. Men sen tycker jag det är viktigt att skilja på om man då med den finländska skolan skulle mena skolsystem eller liksom kommuners sätt att resursera sina skolor. Så då är inte vitsordet lika högt och varierar också mycket mer mellan olika skolor. Att de förutsättningar som fanns att få det här att funka i termer av kunskap hos lärarna som man har fått på fortbildning, resurser, verktyg, datorer, iPads. Det här har varierat ganska mycket och där är det en del kommuner som kan vara väldigt, väldigt nöjda och skolor inom de kommunerna. Och så är det andra kommuner och skolor som säkert kan använda sommaren till att fundera att hur kan vi göra för att vara ännu bättre rustade nästa gång någonting liknande händer.
Mm. Jag har själv inte nu barn i skolan, men när jag liksom har hört mig för och vad jag har läst så känns det som att det finns ganska varierande erfarenheter av hur den här coronavåren har gått med liksom distansundervisning och hemmaskola och allt det här. Vissa upplever att det har löpt jättebra medan det har varit kämpigt för andra. Ser du inte också att här finns en ganska sån här tudelning i de här erfarenheterna?
Ja, det tror jag förstås stämmer det. Säkert vet vi ju inte. Det kan ju hända att jag kommer bittert att ångra att jag är så positiv i min inställning när vi vet lite mer och lite längre fram. Det är ju fortfarande väldigt nära. Men den här variationen som finns, så det är precis som du säger. Att i vissa skolor hade man så att man direkt hade sån här undervisning via Zoom eller någon annan sån här videostreamingverktyg. Medan det i andra skolan var så att det kom i stort sett en lista på saker som skulle göras under veckan och så skulle det kollas upp sen en gång senare. Och det som har fungerat bättre verkar ju alla gånger ha varit den här schemalagda vanliga så att säga upplägget. Men det kräver ju då ett helt annat tekniskt beredskap. Så jag tycker det är viktigt att vara på det sättet liksom schysst nu med de här lärarna och rektorerna. Att det är ju skillnad också annars mellan klassrum och mellan skolor och mellan lärare. Mm. Och mellan elevers upplevelser och erfarenheter av skola. Den varierar också när det är dagskola väldigt mycket. Så att i den meningen, den här variationen som vi såg under corona, den var liksom lättare att få syn på. För vi hade den hemma i våra kök och vardagsrum och var vi hade det så att säga. Mm. Men den har alltid funnits där.
Precis. Samtidigt tänker jag att det kanske dröjer en tid innan vi riktigt tydligt börjar se på något sätt de verkliga följderna av den här coronakrisen, hur den har påverkat liksom undervisningen och skolelever. Jag vet inte hur du ser på saken, håller du med eller?
Ja, på ett sätt håller jag med och på ett annat sätt inte. Det beror lite på hur hösten blir. Men om det nu skulle visa sig som det just nu lite grann kanske ser ut som att det finns möjlighet att på hösten ha ganska så normalt läge igen med i huvudsak undervisning i klassrum och att man är tillsammans. Man är lite noggrannare med säkerhetsavstånd och tvätta händer och sådär. Men i övrigt är mycket sig likt. Så då är det för grundskolans del handlar det här då trots allt ändå bara om 2 månader. Och man måste komma ihåg att det är liksom 9 år i skola. Det är 90 månader nästan, 80 månader du går där. Så 2 månader är liksom inte...
Vi ska liksom inte överdramatisera det.
Den som uppstår som en konsekvens av det, den kan inte vara så stor. Alltså det är ett par procent liksom av hela din skoltid Och det var ändå så att det var skola under hela den tiden. Låt vara att de här villkoren var annorlunda. Men så där, när man tar ett steg tillbaka liksom och ser att om det stannar vid just de här två månaderna, så då är det väldigt osannolikt att det skulle kunna ha väldigt stora konsekvenser för direkt för elevers lärande åt någon deras håll.
Men du delar ut här vitsordet 10, full 10 och låter ganska så där nöjd över hur allt har skötts. Men det är inte lite för tidigt att pusta ut och klappa oss på ryggen?
Ja, det kan bra hända. Det är det som jag sa också. Det kan bra hända att jag får lov att ångra mig över det här. Men det tror jag ändå att man med stor trygghet kan säga och på det sättet kan pusta ut även som forskare här. Att 2 månader av en sammantagen grundskoleerfarenhet som är då alltså på ungefär 80 stycken. Och där det är så att det har varit skola hela tiden. Även om det blir konsekvenser av det, och det blir det absolut, så är de konsekvenserna kommer inte att vara omöjligt stora.
Mm.
Sen har det synliggjorts skillnader. Alltså jag tror att det är liksom också viktigt att skilja på det sätt på vilket coronakrisen har orsakat ökade skillnader mellan barn från olika klassbakgrund till exempel. Eller det sätt på vilket våra liksom farhågor om och diskussion om den frågan har fått oss att komma ihåg det här. Att det finns barn som har väldigt olika förutsättningar och att det går väldigt olika för dem i skolan. Och jag tror att det här senare kanske är liksom den ännu, om det stannar vid det här. Om den här liksom stängningen av skolan har visat sig vara en 2 månaders företeelse.
Mm.
Så är det säkert den här senare frågan som är liksom det där ännu större spåret. Eller det som vi bär med oss.
Mm.
Är på något sätt en påminnelse om att sjutton också att det här med skolan, det var ganska viktigt för så här som liksom rättvisa frågor. Och det blev extra tydligt nu i och med.
Ja, kan den här coronakrisen i bästa fall liksom ha öppnat våra ögon och kanske öka uppskattningen för skolan och öppna ögonen för de här problemen som redan har funnits där framförut?
Det tror jag att det har gjort, absolut. Ja. Alltså helt säkert har det tydliggjort och synliggjort uppskattningen av skolan. Det är det ingen tvekan om att vi har fått i en sån offentlig debatt som handlar om hur mycket man längtar efter att få vara i skolan när det är via i april och maj. Så är det ju aldrig någonsin normalt. Så det har ökat den här allmänna insikten om skolans betydelse. Och som en konsekvens av det så tror jag också att det är rimligt att tänka sig att då har också vår insikt om att skolans betydelse för det här med skillnader mellan barn liksom blivit mycket tydligare. För det är trots allt ändå en av skolans allra viktigaste uppgifter det.
Mm.
Att vara, skapa rättvisa i samhället. Det är viktigt att inte glömma bort det. Att bakom allt det här liksom matteräknande och läsande och allt annat man ska kunna, så finns ju den här liksom samhällsvisionen och ansvaret att det ska vara lika möjligt för alla att lära sig. Och till det behöver vi en skola. Och det tror jag vi blivit påminna om nu på ett sätt som vi inte annars skulle ha blivit.
Ja, till exempel så ser man en klar skillnad mellan hur familjer i olika delar av Helsingfors har drabbats av coronakrisen. Man har tittat på det att i de välbärgade söderstadsdelarna så har barnen och familjerna återgått snabbare till normal vardag än i fattigare östra stadsdelar. Därför man har tittat på hur mycket barnen i de här delarna, stadsdelarna eller områdena har hållits hemma från dagis. Att man har liksom tittat på den småbarnspedagogiken och utgående från det liksom tittat på det här. Och sen också överlag så uttrycks det mycket oro för att coronan liksom ska sätta fart på de här liksom klyftorna, klassklyftorna i skolklassen. Men vad vet vi om det här? Jag menar, är det här nu bara sånt som vi befarar och antar att kommer att ske, eller kan vi på riktigt säga att det får den här effekten?
Det som vi säkert vet är det att det finns väldigt stora skillnader mellan barn från olika samhällsklasser, och det är alltid till de mindre resurserades nackdel. Så det är så att det finns skillnader mellan barn som kommer från med föräldrar till högre utbildning och högre inkomster än när de börjar, genast när det går att mäta, så ser man de här skillnaderna i dagis. Kan man se dem om man gör mätningar så tidigt men alldeles vid skolstart. Och sen är det så att under grundskoletiden så ökar de här skillnaderna sakta. Så att de som hade mycket får hela tiden lite mera. Och så har det alltid varit. Så det är absolut ingenting nytt.
Mm.
Men här har ju skolan en väldigt viktig som kompenserande effekt. Och skolan möjliggör också för barn som kommer från förhållanden som inte kunskapsmässigt så gynnsamma att kunna ha möjlighet att liksom bli vad de har möjligheter till i livet. Så det har vi också vetat. Och det som man då har befarat är att när vi får en situation där det liksom är mindre skola i alla barns vardag, så kommer det också vara så att den här utjämnande eller kompenserande effekten kommer att minska, och att de här då skillnaderna som man har med sig hemifrån kommer att få ett större genomslag och då också kommer att öka snabbare än de annars ska ha gjort. Och den är fortfarande helt grundad. Men grejen är den här typen av skeenden som jag pratar om är sånt som man ju förvärvar under liksom hela livet.
Mm.
Så att på basis av 2 månader då kunna säga att ja, men nu har det blivit si eller så i exakt den och den omfattningen, det är svårt så här tidigt efter att det har hänt, men det kommer också att vara svårt längre efter det, just därför att det här som har att göra med vem vi är och hur vi blir de vi blir är så pass stora frågor att det händer inte så där över en natt, och det händer framförallt inte på 60 dagar i en vårtermin, utan det krävs mer till det.
Men det låter som du tycker att vi lite överdramatiserar liksom betydelsen av de här 2 månader av skolstängning och så.
Det överdramatiserar tycker jag samtidigt också är orättvist. Alltså för det är så att hela skoltiden består ju på ett sätt av ett stort antal så här 2 månaders perioder och uppradade efter varandra. Så det är klart att varje månad är viktig, eller varje vecka är viktig och varje dag är viktig. Men det som jag liksom vill lyfta på bordet här är att vi kommer ihåg det, att det, nu var det inte så att det ändå höll på i en evighet, utan nu höll det på en ganska kort tid.
Men om det skulle bli ytterligare 2 månader på hösten, hur illa skulle det då vara?
Då skulle det vara dubbelt sämre, så att säga. Alltså, ja. Men då, ju längre tid en sån här situation skulle fortsätta, där det är så att barn och unga är mer beroende av sina förutsättningar i hemmet än av det som skolan kan ge, desto större skillnader kommer vi att få mellan barn och unga. Det är så funkar samhället. Och det vi har grundskolan till det är att vi ska kunna bli just annat än vad våra föräldrar var.
Här i Finland så brukar vi ju stoltsera med att vi har liksom världens bästa skola. Det hänvisas ofta till ren föråldrade PISA-resultat, och utomlands hypas också vårt skolsystem. Men som jag har förstått det så har ju ändå de senaste PISA-undersökningarna visat att finska grundskolan har blivit mer ojämlik, som vi var inne på de senaste åren. Så på ett sätt då har vi gått från att ha varit så att säga världens bästa och jämlikaste skolsystem till att föräldrarnas utbildningsnivå och inkomstnivå har börjat påverka allt mera barnens skolresultat. Jag menar, vad beror det här överlag på? Avspeglar det bara en större samhällstrend, eller vad finns det för förklaringar?
Du har rätt för det första i det, att den här tidigare så korrekt hyllade jämlikhetsskapande finska skolan har blivit lite mindre sån. Fortfarande väldigt bra i internationellt sett, men mindre så.
Visst.
Och dessvärre så är det inte så att det finns ett entydigt och självklart och rätt svar här, där man kan säga att på grund av den här åtgärden så blev det på det här sättet. Utan jag tror att det är viktigt att titta liksom ett antal år bakåt och att se att hur mycket har man från samhällets sida valt att satsa på skola och på vilket sätt får det då möjligen konsekvenser. Och så som jag ser det så är det så att om du har ett system som i grunden, du har skola och skolan fungerar i samhället på det sättet att det reducerar de skillnader som finns mellan olika barn. Om du sätter lite mindre resurser till det systemet, oavsett om man har varit tvungen att göra det eller inte, men om man sätter lite mindre resurser, så är det så att den utjämnande effekten kommer också då att minska något. Och jag tror att där finns en av de möjliga förklaringarna, att man har av olika skäl valt i Finland under en period här att inte i lika hög grad som tidigare ekonomiskt prioritera utbildning, och då är det så att det också ger resultat och konsekvenser i andra änden.
Men vad tror du med den här coronakrisen vi har bakom oss? Kommer den liksom att öka klyftorna mellan fattigas och rikas barn, eller kommer den just som vi var lite inne på att öppna upp ögonen, våra ögon för de här problemen och kanske tvärtom hjälpa oss att ta tag i de här problemen mer än förut?
Det är lite för tidigt att kunna säga säkert faktiskt att det som jag tror att den är den största konsekvensen för skolan kan kanske ändå komma att visa sig att vara positiva.
Så just nu så här i början av sommaren ser det ganska bra ut. Men sen tänker jag på alla de här uppskattningsvis över 4000 barn och unga som redan innan coronakrisen helt har slutat gå till skolan. Som helt enkelt struntar fullständigt i det. Och jag funderar på att hur ska vi som samhälle nu lyckas fånga in dem och i synnerhet se till att den här gruppen inte växer till sig efter en sån här ändå utmanande coronavård där vissa liksom har blivit utan det där stödet från den så att säga fysiska skolan. Och så har vi nu då ett långt sommarlov. Men är inte risken stor att vi tappar bort dem helt och att de aldrig hittar sen tillbaka till skolan och så liksom ökar det här ännu på klyftorna i skolan?
Ja, de riskerna finns. Och det här är ju inte något nytt. Men här ser vi nu, eller liksom blir genom en kris påminna om det som är är kärnuppgiften, som är den att ge alla samma förutsättningar. Och för att alla ska ha samma förutsättningar så krävs det att man ger mycket mer åt dem som har mindre från början.
Men hur mycket är det här då liksom skolans uppgift att liksom fånga in dem?
Det är inte enbart skolans uppgift. Nej. Förstås. Men skolan har en viktig roll här.
Ja.
Och det är den vardagsupplevelse som du har mellan det du är 20 och 16, så är det skola. Och den är en rättighet för allihopa, som ju också till exempel blev väldigt tydligt i Li Anderssons liksom argumentation för varför det måste vara likadant i hela landet och varför skolorna måste öppna så snart det är möjligt. Det är att skola är inte vad vi håller på med för att vi tycker att det är liksom lite kiva sådär, utan det är en skyldighet för samhället att ge alla möjlighet varje dag.
Jag tänker att nu så här under sommaren så vissa barn kanske nu får chans på något sätt att utvecklas massor och förverkliga sig själva och ha liksom föräldrar som peppar dem, medan andra kanske sen på något sätt lämnas lite för sig själva och passiveras helt framför datorn. Jag funderar här på något sätt på föräldrarnas ansvar i det här. Hur ser du på det? Vilket ansvar bär de i att liksom se till att barnen sen återkommer till skolan och har de bästa möjliga förutsättningarna på något sätt att återgå till skolvardagen i höst efter en sån här vår?
Föräldrar har ett enormt ansvar förstås för sina barn, så är det.
Mm.
Och den här frågan som du nu ställer åt mig, den skulle du ju ha kunnat ställa varje sommar de senaste 100 åren. Alltså, ja. Eller den här inför sommarlovet. Att det har alltid varit så. Men det som är intressant, tycker jag, är att det just är nu efter den här coronakrisen som de här frågorna dyker upp.
Mm.
Jag tror att vi har fått upp ögonen för det nu, att 17 också, att vänta, du barn har inte riktigt lika hemma. Utan, och det här är något som jag tror att vi alla skulle behöva tänka mycket mer på.
No, vad tror du? Är det en normal höst som väntar på oss efter den här sommaren?
Nej, om man med normal menar likadan som i januari, februari före krisen, så det tror jag inte att vi ska räkna med. Men i den meningen tror jag att det sannolika är normalt att den merparten av undervisningen kommer att föregå i skola, tror jag. Absolut.
Fritjof Sahlström, tack för att du var med här i Nyhetspodden.
Tack.
Jag heter Johannes Taberman. Fortsätt lyssna på oss.